Nu är vi igång.
Nu är vi live. Härligt. Och ingen Albin.
Ingen Albin. Ska vi köra?
Ja.
Halli hallå och välkomna till det magiska avsnitt 17 av Sveriges enda renodlade bokpodd, Boktokia.
Ja, hej. Välkomna alla, kul att snackas vid igen. Det känns som en evighet sen vi pratades vid. Och det är inte mitt fel, jag vill bara vara tydlig med det. Det är inte mitt fel.
Vem var det som åkte på semester?
Men jag var klar med boken för 3 veckor sedan. Det var någon som sa, uff, det är lite tajt att hinna till den 13:e, va? Skulle spelat in. Jag skrev till och med och försökte boka in. Men ingen av er hade orkat med att ta igenom.
Nej, jag hade inte klart det, kan jag säga.
Var faktiskt färdig, däremot hade jag inte så mycket annat att komma med.
Nej, okej, okay, jag förstår. Anton har ju ändå lagat
den här respiten.
Du har ju ändå lagat för fall, kan man säga, Anton. För det har ju hänt lite grann i ditt liv sen sist, förutom då att du har läst böcker.
Det har ju, var det så länge sedan vi spelade in?
Ja, det var dagen innan.
Ja,
Ja, jag har en liten Albin i mitt liv nu. Ja, han skulle varit med på inspelningen här, men han vägrade i sista sekund.
Han kunde inte bete sig, kan man väl säga.
Nej, det kunde han inte.
Dessutom har han inte läst några böcker än heller. Så att,
Nej, han har inte så mycket att bidra med. Men det här med att få en bebis och läsa världens längsta bok och så spela Diablo. Ja, det har varit mycket nu. Mycket sen senast.
Å andra sidan så har väl Sebbe lyckats klämma in en 7-8 Hamilton-böcker varje månad när han tog på Redig. Så. Jag vet inte om jag köper det där riktigt.
Men det var ju inte när Noah var en vecka. Då gjorde man annat. Då satt jag och kollade mest på OS i sig när han kom. Så att, man har mycket ledig tid, men det är ju en ganska omvälvande tid också att helt plötsligt få en person som är beroende av en 24 timmar om dygnet.
Ja, det är det. Men nu tycker jag vi går vidare till böcker. Det här är en renodlad bokpodd, som sagt. Ja.
Jag vet inte om det är sant att vi är den enda, att vi är den enda renodlade bokpodden.
Jag tror det, jag har kollat. Jag tror det. Det är helt sant.
Jag tror att vi är den enda bokpodden som har exakt det formatet som vi har. Sen finns det ju massa av poddar som pratar lite generellt om böcker. Det är ofta, de har ju ofta så här författare och sånt med. Typ Lydia Sandberg tror jag har någon podd som släpper lite då och då. Men
det låter inte rent.
Nej, jag tror det är lite mer skitnördigt också än vad den här podden är. Så att...
Men ska vi börja med sedvanliga listan på hur många vi har läst, eller?
Jag tänkte lite så här. Först och främst så har jag en shoutout till min elev Ludde som har börjat lyssna på podden. Så han önskade en shoutout. Så här har du, Ludde. Ha en trevlig sommar.
Tjena, Ludde. Välkommen.
Mycket varmt välkommen. Du kan gå med i vår Facebook. Han kanske inte har Facebook i och för sig.
Det är vi över 30 som har det. Men sen så tänkte jag också att jag räknar lite på det, och det har ju gått nästan exakt halva året nu, så att jag tänkte först kolla lite hur ni ligger till med era mål, för vi satte upp lite mål i första månadens avsnitt där, och jag hade ju som mål att läsa 50 böcker, så det blir ungefär en bok i veckan, och jag ligger exakt på mitt mål, så att jag känner mig nöjd där.
Okay. Ja, men det ser ju bra ut. Jag har alltid haft som mål de senaste åren 52 böcker, en i veckan. Och jag ser nu på Goodreads att jag ligger 9 böcker ahead of schedule. 34 har jag läst än så länge. Så det ser mycket bra ut. Men det har varit lite mer övervikt på ljudböcker i år för min del. Så jag är inte helt nöjd med mitt läsläsande. Jag hoppas ta igen mig.
Jag började otroligt starkt, kan jag säga. Och låg typ så här 100% före lästakten jag behövde för att uppnå mitt mål om 78 böcker. Och sen så har jag tagit det lite lugnare nu de sista månaderna. Men jag har läst 50 böcker i alla fall. Så att jag ligger ändå klart över mitt mål.
Jag tycker du ska ändra målet till 100 då nu.
Men igen, det är mitt riktiga mål. 78 har jag mest sagt för att det ska, så här, nej, det ska kännas bra. Men i verkligheten så vill jag helst över 112, som är mitt förra rekord. Ja. Men vi får se, då får jag nog lägga på ett call. Det finns ju annat i livet som man ska hinna med också. Men det går bra.
Fint att höra. Nu kommer ju sommarperioden här, så det brukar bli lite extra böcker för mig idag. Men vi får se lite vad jag hittar för något spännande i sommar.
Jag ska ju vara ledig, jag börjar jobba den 13 augusti. Så jag har 6-7 veckor till. Så att vi får se. Nu kom ju Diablo lite olägligt här. Det kommer ju bli en del dataspel, kan jag tänka mig. Men det är härligt. Och sen sist har jag läst 7 böcker.
Mm. Jag var lite orolig, som jag sa här innan vi började spela in, hur många böcker du skulle ha lyckats hinna med tanke på att du har varit på semester och att det har varit en extra vecka, eller nästan 2 veckor extra har det varit, 6 veckor mellan inspelningarna.
Ja, tyvärr är det ju så att semester med småbarn är inte samma sak, har jag insett. Förr i tiden jag hade semester, då läste jag kanske 5 böcker på en vecka.
Ja, det var det jag visste.
Riktigt så är det ju inte längre, tyvärr. Det är tråkigt, men sant.
Yes. Ja, men hur många böcker har du, Anton?
6 böcker har jag lyckats klämma mig igenom. Så jag är ändå rätt nöjd.
Det är starkt också.
Och jag har 4 plus våran bok för månaden.
Alltså, det är ju en för mycket.
Då måste vi...
Mm. Nej, vi har ju en vecka, vi har ju skjutit på den veckan, vet du.
Sant.
Så att, jag ligger rakt på min vanliga pace, men det har blivit en del intensivare nu senaste veckan. Så att jag faktiskt läst 2 böcker den här veckan, jag låg lite back innan. Så det var därför jag inte riktigt hade hunnit med mer än våran månadens bok till 13:e.
Jag förstår, du har väl lagt 400 timmar på Diablo sen i början av juni också, eller sånt kan
jag
tänka mig.
Ja, jag är färdig nu. Jag kommer inte spela mer. Jag har uppnått allt.
Ja, skönt. Kan du lägga det till handlingarna? Ja, men då så. Men ska jag börja med en bok, kanske? För jag hade läst. Mm. Och då har jag läst en bok som Anton har tipsat mig om tidigare. Och den heter Roskoden av Kate Quinn. Och det är en bok som utspelas under andra världskriget och handlar om Bletchley Park, som var i, alltså Storbritannien var också så här kodknäckarcentrum där för de allierades för de allierade, helt enkelt, där britterna satt och knäckte massa koder i verkligheten då, bland annat den här Enigma-koden som vi pratade om för något avsnitt sen, knäcktes ju där. Och det har man hört en del om sen tidigare, men ofta har man ju då pratat om Alan Turing, bland annat, som var väl kanske den största och mest lysande stjärnan. Men Roskoden, den tar då istället sikte på 3 alltså fiktiva karaktärer, men som ändå, som jag förstår, bygger på åtminstone löst på verkliga kvinnor som arbetar in i Bletchley Park. För det var väldigt många kvinnor som var en del då av krigsinsatserna där på Bletchley Park och hjälpte till och knäckte koder och sådär. Så det handlar om 3 kvinnor som har olika roller i den här stora maskineriet i Bletchley Park, där allting är superhemligt och allt är sekretess. Och kan man säga något av en blandning mellan dels spänning och krigsroman, men också mycket romans och lite deckare, kan man säga.
Och bra beskrivning, inte så mycket romans, va? Eller det minns jag inte så mycket av det spåret, men det kanske
är. Jo, men det är en del, men det är inte så att man blir inte så att man blir äcklad. Alltså så, utan
inte så att det är tjej.
Nej, det jag upplevde inte som chickligt. Det gjorde jag inte. Nej, utan det fanns vissa romans, men det var av underordnad betydelse, men ändå tillräckligt mycket för att jag tycker det kan vara värt att nämnas. Och sen kan man också säga att boken man läser ur 2 olika perspektiv eller 2 olika tidszoner då, när man dels läser under kriget och de här kvinnornas, deras roller och vad de gjorde och så här, vad som hände, och dels så har man då en storyline som är i nutiden, där en av karaktärerna har hamnat på psyket och då vill ha hjälp av sina före detta vänner att ta sig därifrån, kan man säga. Så det är 2 olika spår som båda 2 var väldigt intressanta. Superbra bok, jag lyssnade på dem på ljudbok på svenska, fanns på Biblio. Väldigt bra, tycker jag. Mycket värd att läsa.
Kul att höra, ja, men det tyckte ju jag också. Svinbra bok.
Bra. Jag tänker, Imitation Game, filmen ju, som handlar om den biten. Då gör de ju mycket så här, sätter in annonser i tidningarna och försöker hitta folk som ska knäcka de här koderna och sånt. Det är lite det, så det börjar liksom.
Ja, men lite så kan man väl säga. Sen så har de olika, det är bara en av dem som är kodknäckare och en jobbar liksom med översättningar. Så det finns, Bletchley Park var ju otroligt stort.
Yeah.
Så. Men absolut.
Vad bra. Anton, vad har du till oss?
Jag kan ta haka på samma spår. Jag har läst en bok som heter Kodnamn Alice, eller The Alice Network, av Kate Quinn, tror jag hon heter.
Du är samma författare som jag.
Precis. Ja, är det det? Ja. jag tittade i mina notes.
Det var inte det som var spår, tror jag.
Jag blev så förvirrad, för jag läste i mina notes och så stod det Kate Quinn. Och så bara, fan, det där är inte rätt. Och så, just det. Ja, men jag började nog läsa den här boken efter jag hade läst Roskoden, för jag tyckte den var så bra. Mm. Den här skrev hon innan Roskoden då, tror jag. Kodnamn Alice. Det är också en andra världskriget-bok, trodde jag. Jag har lyssnat på den här sedan i januari. Så det här har varit min så kallade sovbok. För ibland så, när jag börjar läsa en bok och så liksom känner jag det är lite rörigt, eller jag kommer inte riktigt in i det. Jag brukar alltid ha någonting att lyssna på när jag ska somna, och då blir det ofta en ljudbok som jag använder det till. Om jag kör fast i en ljudbok eller liksom, ja, då blir det min sovbok, och då tar det väldigt, väldigt lång tid att bli klar. Mm. Och det gör ju inte boken några fördelar direkt, och det är ju oftast hamnar det ju där för att det inte är en bok som jag gillar så jättemycket. Mm. Och den här boken utspelar sig 1947 och 1914, så det är egentligen inte andra världskriget så mycket, utan den utspelar sig främst då under första världskriget. Och handlar om det här då Alice-nätverket, som är ett spionnätverk, kan man säga, som spionerar på tyskarna under första världskriget då. Och sen binds det samman med en storyline från 1947 då, när det är en släkting som gräver sig tillbaka. Vad hände egentligen med mina släktingar här under första och andra världskriget till viss del, men främst första världskriget. Jag som sagt sov ju mycket till den här, tyckte det var väldigt rörigt. Det var rätt mycket karaktärer, rätt svårt att komma in i, men sista halvan har jag lyssnat igenom nu liksom i ett svep här senaste veckorna, och då tyckte jag ändå det blev rätt bra. Men det är svårt att rekommendera en bok som jag har legat och sovit till jättemycket. Jag fastnar inte alls på samma sätt som Roskoden, tyvärr.
Om du vill ha en bok med många komplicerade handlingar och namn, annars så vet jag om du kan.
Ja, alltså.
Som du kanske redan läst den här månaden, tänkte jag på.
Jaha, ja. Jo tack, den hade också kunnat bli sovbok, definitivt. Det är också väldigt bra när det är olika, alltså sovböcker för mig är inte så bra om det bara handlar om en person, alltså man bara får höra en karaktärs perspektiv hela tiden, för då blir man inte så fintad, men när det byter berättarperspektiv så då tappar min hjärna det totalt och somnar jag. Och det här var många olika berättarperspektiv här, så den var perfekt för det.
Är det så att en sovbok kan bli uppgraderad till liksom en vanlig bok? Om du börjar lyssna på den så är den bättre än vad du hade tänkt dig.
Jag tänker mig att det är tvärtom, att det börjar som en vanlig och sen så blir det en sovbok.
Ja, det börjar alltid som en vanlig och så blir det en sovbok. Men ibland, alltså den här uppgraderar sig ut från sovbokstadiet nu. För jag hade kanske halva kvar då när jag bara kände så här, nej, jag orkar inte den här jävla greven av Monte Cristo. Nu lyssnar jag på den här istället. Och då liksom kom jag in i den, så då blev det som en vanlig bok igen. Och så tog jag en annan som sovbok. Så den kom ur det stadiet ungefär halvvägs in. Så sista halvan har jag ändå liksom varit aktiv lyssnande. Men det är lite konstig upplevelse. Så det är helt okej, men läs absolut inte lika bra som Roskoden, tyckte jag.
Mm. Då får jag väl fortsätta i samma tema då. Jag har lyssnat på en bok som heter IB, som i inhämtning Birger. Skriven av Per Samuelsson och Lena Eberwall, era gamla professorer väl?
Per Samuelsson har man ju haft.
Ja. Även Dahlman hade tvingat mig i spelet. Han brukar ha det när de skriver böcker. Men det handlar ju om spioneri också. Det handlar ju om IB-affären på 70-talet i Sverige. Jag är väldigt, väldigt inne nu på kalla kriget och spiongrejer och sånt. Så det kommer bli mycket, mycket den typen av läsning i sommar, känner jag. Men ni känner till IB-affären?
Ja.
Ja. Mm. Det är väl med lite i Stora århundradet-serien också. Ja,
har man läst någonting av Guillous hälften av hans författargärning har ju med IB att göra.
Alltså, absolut, ja. Jo, men han är ju en huvudperson i den här boken också. Det är han ju.
Varje chans han får.
Så precis, ja, nej, men absolut. Men det var intressant för att de skriver ju, de liksom är ju forskare och jurister, och de skriver ju väldigt mycket, de samlar liksom in all information och all fakta som de kan få tag på. Mycket tidningsartiklar, mycket saker som har skrivit och sånt, och sen så skriver de om det så att det blir som som en vanlig liksom, bok då, så att de beskriver det med dialog och med känslor och alla de här grejerna. Så att det blir som en mer levande historia. Och sen får man ju verkligen, det har ju liksom gått ganska lång tid sedan den tidsperioden. Det har väl gått 50 år sedan IB-affären. Och då liksom får man reda på mycket saker som händer bakom kulisserna. De som är spioner och samlar in information. De som är då huvudpersonerna, Jan Guillou och Petter Bratt. Och sen då hur Palme bland annat också, mycket hur han agerar och Erlander också. Så att man får liksom följa dem bakom kulisserna lite. Så det blir lite mer som en story än en ren faktabok. Men jag tyckte den var väldigt bra. Jag började lyssna på den och körde klart den på hela boken i sträck. Så att den fångade mig verkligen.
Mm. Ja, fan vad nice. Men hur mycket nytt var det då? Eller liksom hur du... För du känns som att du är rätt insatt sen innan i det här.
Jo, men absolut. Men det här blev liksom en mer som en enhetlig berättelse. För att man har ju hört Jan Guillou prata om sitt. Och man har ju läst någon artikel och lyssnat på någon podd och sånt. Men här blev det som man fick följa de olika personerna. Man fick följa Palme och Erlander och hur de resonerade. Man får följa liksom Petter Bratt och Jan Guillou. Man får följa även han då, minns jag inte vad han hette, men han som läckte till dem. Och sen får man följa dem under liksom i olika parallella stories som sen knyts ihop då på ett ganska så smidigt sätt också. Så det det ger en mer helhetsbild kan man säga över hela situationen. Mm. Och det är många saker. Det var kanske inte så mycket nytt så liksom, oj var det så här eller detta och sånt. Men man fick mer en helhetsbild och jag tycker alltid att det är en spännande tidsperiod att läsa om. Så att, jag var såld.
En riktig örebok också.
Absolut.
Ja, verkligen.
Ja. Jag kan ju säga att temat blir kanske de författarna den här veckan. Eller den här månaden. Ja. Mm.
Alltså, det hade varit så sjukt om du en dag bara sa, jag har läst 4 böcker och så bara drar till med en fantasy-serie. Jag läste de 4 böckerna i Wheel of Times. Då hade man bara, ja, det var fett.
Det är din önskan.
Det står på min önskelista.
Ja. Kanske en dag. Se, det brukar vara ett sånt sommarprojekt annars. Liksom, att nu ska jag liksom utmana mig och ta mig an detta. Men det är, just nu är det mycket mer fokus på kalla kriget. Kan jag säga.
Ja, jag fattar. Ja, men spännande. Då så, men ska vi gå vidare? Jag har läst en fantastisk bok som Anton inte har läst, men som han kommer läsa. Nej. Nämligen...
Är det Shirtaloo?
Ja, He Who Fights With Monsters 4. Som den ju heter. Jag älskar hur han döper sina böcker. Det är väldigt enkelt att följa med.
Kreativt.
Och den var kanske inte riktigt lika bra som 1-3. Men ändå bra. Alltså jag blåste igenom den mellan att vi spelade in förra avsnittet och att jag fick hemlevererad Greven. Som tog en vecka eller någonting. Så hann jag läsa den här och en annan bok. Och den var... Alltså den första boken...
Jag trodde du skulle säga att den var ännu bättre än 1-3 när du la upp det så. Men förlåt.
Berätta. Nej, men jag kan säga
det blir bättre, Anton.
Grejen att den är lite annorlunda. För att i bok 1-3 så har ju huvudkaraktären Jason Asano. Han har ju blivit förflyttad till en fantasyvärld och blir liksom värsta badass där. Och det har vi pratat om tidigare. Mm. Och sen så i fjärde boken så ändras allt genom att han kommer tillbaka till sin vanliga värld. Men han har fortfarande kvar sina krafter och sånt. Så det blir liksom som en helt ny setting. Och att hans krafter hamnar då helt plötsligt i hans vanliga värld. Och han ska då liksom få kontakt med sin familj och sånt igen. Så att det är väldigt mycket fokus på hans relationer med hans familj. Och liksom lappa och laga relationer som liksom har problematiskt sedan innan. Och sen så visar sig då att det kanske också finns magi i den vanliga världen. Dun, dun, dun.
Det låter jävligt tveksamt. Alltså, jag gillar inte alls vad jag hör här. Men jag är ändå glad att du gillar den då.
Nej, men och det är det som är grejen. Att jag saknade den liksom... Det är lite svårare. Alltså, jag vet inte, magi har inte riktigt i den vanliga världen att göra. Det blir lite grann sådär syntax-error för mig. Men jag tycker ändå, alltså jag tyckte det var ändå bra. Jag tog mig ju igenom den, är långt som fan i vanlig ordning. Och det hände kanske inte jättemycket, men jag läste på med gott mod och tyckte det var nice. Och jag tror att det kan bli riktigt bra i fortsättningen. Så fortsatt väl värt att läsa. Men det är klart, man saknar ju det gamla gänget i de tidiga böckerna. För de är ju inte med.
Då med någon. Nej, det är de inte då.
Man ser verkligen på Anton hur besviken han ser ut.
Ja, men jag har läst en del. The Magicians till exempel är en serie som också gör lite av detta. Och ja, jag känner igen greppet och jag brukar verkligen inte gilla det. Men håll tummarna att Kurt Alon är den som bryter, krossar oddsen.
Har du mejlat Kurt Alon och frågat om han ska vara med i podden?
Nej, fan. Get on it, Sebbe.
Ja, jag ska göra det. När vi läser klart serien kanske.
Ja, vi
får. Hur många böcker är det? 12, 13?
Han släpper ju 3 om året eller något.
Så att... Ja, det går så jävla.
Vi hinner inte i kapp.
Men läser man en i månaden så kommer man ju så småningom vara i kapp i alla fall. Mm. Det är ju, mitt problem är att jag får ju de här böckerna av Anton, som såklart har köpt dem på ett lagligt sätt och sådär, men han skickar dem till mig. Och han vill liksom inte skicka fler, för han sitter och håller tillbaka på dem så att inte jag ska dra iväg. Så därför är... Mm.
Jag vet inte vad du har att göra nu.
Underläge här nu. Ja, ajajaj.
Jag ska hjälpa dig och fixa fram dem till dig.
Ja, jag får höra mig till Kurt Alon och se om han har någon så här press.
Han kan ju skicka signerade böcker.
Oh. Så e-signatur.
Precis.
Ja, men fan kul att höra ändå. Jag ska också läsa den. Jag blir svinsugen nu. Mm. Ska jag ta det vidare? Jag har också läst en fantasybok.
Mm.
Queen of Sorcery, alltså del 2 i den här Belgariad-sagan då från David Eddings, som vi läste förra månaden.
Får jag bara byta in och säga att jag också läst den?
Jaha, så, ja, men perfekt. Jag vet inte, jag har inte så hemskt mycket att säga om själva boken, men jag upptäckte en inte så fun fact om författaren medan jag var inne lite och wiki-searchade på honom. Och jag vet inte om jag ska dra det, eller vill du berätta lite om boken först, Hebbe? Eller?
Alltså det var, man kan säga om boken var väl lite grann samma som i första. Det är de jagar någon som hela tiden liksom förflyttar sig, och sen så stöter de på lite olika folk, och han lär sig
väldigt mycket olika folk.
Ja, och huvudkaraktären så lär sig liksom mer. I första boken så hintar det som att han hade liksom, att han var speciell och han har magi. I andra boken så börjar man märka det, att han börjar göra lite magi och sådär, men han har fortfarande inte riktigt kontroll. Så i nästa bok så kommer han bli tränad, kan man tänka sig. Och sen så i bok 4 och 5 så kommer det smälla. Det är om jag skulle gissa hur det kommer utvecklas nu.
Ja, bra analys tror jag. Och jag hade ju verkligen tänkt dra igenom alla de här. Sen så upptäckte jag att han, David Eddings då, han är dömd för barnmisshandel, och han har också erkänt det. Och det här hände på 70-talet och liksom var helt bortglömt när han blev en känd författare sen på 80-90-talen. Och det uppmärksammades först igen då efter han hade dött. Så det är tydligen väldigt kontroversiellt att läsa David Eddings nu då, eller ganska. Mm. Så det är ju lite så, ja, det var ju tråkiga nyheter, men bok 2 sög också i alla fall, så det kan man ju ta med sig, det var ju tur.
Men ska du lägga ner projektet nu?
Det här känns som en sån, Anton tyckte inte att böckerna var så bra egentligen, så när han hittat den här anledningen så kan han vara good guy.
Ja, nej, jag hade ju tänkt att läsa klart dem nu när jag väl har börjat. Ja, jag får ta mig en jag får ta mig en inre resa och se vad jag kan stå ut med.
Samtidigt, det här är ju en del av litteraturhistorien, särskilt inom fantasy. Jag vet inte att man ska bli cancelad 50 år efter för att man... Jag har liksom ingen aning vad man har gjort. Det är så. Och jag försvarar såklart inte barnmisshandel. Det är ju typiskt sett en dålig sak. Ja, nej, men jag menar ändå liksom...
Nej, men jag fattar.
Det är, bara för att man läser hans bok så behöver man ju inte... stötta hans handlingar för 50 år sedan. Jag tycker
generellt att man bör skilja på verk och person. Men suget blev ju inte större i alla fall. Man säger så. Men det blir nog fler delar.
Men jag tänker också, eftersom han är död så tjänar han ju inte några pengar på det här heller. Så det kan man ju glädja sig. Och jag har dessutom varit på biblioteket.
Du är väldigt defensiv här. Jag lägger in ett Anton-citat också. Det är alltid bra med andra världskriget. Så avslutar vi den diskussionen då.
Ja. Vi kan släppa Queen of Sorcery där. Ja. Vidare till dig, Öre, och ditt projekt.
Då kör vi nästa bok då med Per Samuelsson och Lena Ebervall. Då har jag läst Mördaren i folkhemmet, som handlar om ett mord. Ett av de största på 1900-talet. Och det handlar om Olle Möller. Har ni hört talas om det?
Nej.
Eller det är han som är... Ja. Den handlar om Olle Möller. Han var en känd svensk löpare. Han vann 11 SM-guld på 30- och 40-talet, tror jag han vann då på. Mm. Och var ganska känd då. Och sen så är det då ett barn som mördas. Och så får de då tre spår då. Ett signalemente, att det var hundhår och att det var såna här potatissäckar. Och att det var då i en specifik plats. Och han hade då en hund, en schäfer, och som han hade avlivat typ en vecka efter det här mordet hade begåtts. Och sen jobbade han med att lasta potatissäckar och signalementet stämde någorlunda in på honom. Och han blev då dömd på grund av de här tre olika grejerna, trots att han nekade till det här brottet. Och sen satt han av sin tid på fängelset, kommer ut, och sen så är det ett till mord. Och då, i och med att han var dömd för mord tidigare, så blev det sånt public tryck på att de skulle döma honom igen och att han då skulle vara skyldig för detta. Han blev dock friad för det, men sen så, och då flyttade han till Örebro, och sen så blev det ytterligare ett mord i Örebro också. Så att han har liksom varit på tre tillfällen. Mm. Så att antingen så kallar de honom för att han har extremt mycket otur, eller så har han med detta att göra. Och detta är jätteomdiskuterat, och det är alltså, ja, det finns ju från allt från Dahlman och GV, och alla har uttalat sig om att de vet liksom inte riktigt, för att det är jättesvårt. Det finns liksom inte tillräckligt mycket bevisning för att ställa honom till svars utom rimligt tvivel. Men den här boken då är precis som på det andra sättet skrivet som en vanlig bok då, att man får följa hans story och när han tränar och hans dialoger och sånt, byggt på de då tidningsartiklarna och de sakerna som händer. Han är också död, men han hävdade hela vägen in till så att han dog att han var oskyldig för de här morden då. Så det är ganska intressant också. Det var väldigt, väldigt, väldigt stort i pressen. Alltså det var extremt mycket skriverier om detta på 30- och 40- och 50- och 60-talet.
Mm. Ja, det kan man ju förstå. Det låter lite som, eller det här med att han har otur, som med Ted Bundy. När han rymde från häktet och råkade ha ihjäl flera stycken. Liksom,
precis. Jag tänker lite Robert Durst-aktigt. Alltså så här att, ja. Typ så, tecknena fanns där, men och typ så, antingen så har han extremt mycket otur eller så har han gjort någonting. Så att, nej, jag vet faktiskt inte efter att ha läst boken heller vad jag tycker, om det är skyldigt eller inte. Men det är väldigt mycket intressanta tankar i boken.
Jag ser här att han har gett ut en bok som heter Jag är oskyldig.
Ja.
Kan man läsa den då? Om vi går tillbaka till diskussionen precis.
Ja, alltså han har ju inte erkänt. Det hade ju han den andra gjort, att han hade erkänt barnmisshandel. Han har ju ändå sagt att han är oskyldig. Efter O.J. Simpson släppte en bok också, fast den heter väl If I Did It.
Okay. Men med risk för att begå förtal av avliden, vad tror du?
Nej, jag sa det själv precis. Jag vet inte. Det är jättesvårt, för att bevisen, alltså utom rimligt tvivel, nej. Alltså det finns inte tillräckligt mycket för att jag tycker man ska döma honom.
Nej, men så är det ju med Palme och allting också. Jag tänker mer, vad är din magkänsla?
Magkänsla lutar nog faktiskt åt nej.
Okej.
Okay. Mm. Oh, jävla spännande.
Ja, stack. Ja, det är synd om Olle.
Mm. Precis.
Var det en bra bok då?
Ja, det var bra. Båda de här två böckerna har jag som en 4 av 5. Det är svårt. Jag har ju inte många 5 jag sätter ut. Men en 4 är ju för mig en riktigt bra bok. Liksom. Så att, om man gillar den här typen av böcker så kan jag absolut rekommendera.
Mm. Ja, spännande. Kanske, jag kan ändå tänka, den här boken är ändå mer i min smak.
Absolut. Du får lägga in den på din lista. Och så får du ta nästa bok. Ni fick ju en dubbel där, så du har väl en mindre nu.
Ja, dessutom har jag och Anton en till som är gemensam.
Mm.
Ja, det är bra. Men då harvar vi på.
Det går det snabbt, ja. Mm. Så vi kan komma till the meat of the show.
Mm.
Säkert har mycket att säga. Men då kan jag ju nämna en bok som jag inte alls gillar. Mm. Som dessvärre då vann Augustpriset 2022. Så det visar väl återigen vilket okultiverat svin jag är. Ja. Som jag inte tyckte om den här. Men det är då Detaljerna av I.A. Geneberg. Och jag lyssnade på ljudbok. Den var väldigt kort, typ 3,5 timme kanske. Det var något misstag. Jag tror inte det här var en bra ljudboksbok. Men den vann som sagt Augustpriset. Men den gav mig absolut ingenting. Jag minns nästan ingenting om vad den handlar om. Det är en kort roman som bygger egentligen på... Det är en person som är sjuk. Hon har feber. Och så ligger hon hemma typ och tänker på då olika personer som hon har varit i kontakt med tidigare i sitt liv. Så det är som fyra olika personporträtt. Mm. Det var 15% kanske. Ja, men, ja, men problemet är att den är så kort. Så att
ja, det är sant.
Nej, men det var 15% som jag tyckte var lite spännande. Det var det någon grej hon... i tiden innan mobiltelefoner så skickas hon iväg för att hon skulle försöka hitta en kompis till henne som var typ i Dublin eller något sånt, utan mobiltelefoner. Så hon skulle bara gå runt i stan och leta. Och det tyckte jag var lite kul grej ändå. Kul koncept, man har inget sätt att få fatt på någon, men man vet vilken stad de är. Så då går man bara dit och...
Jag har också letat efter en kompis i Dublin när jag var ung och inte hade mobiltelefon.
Så att, alltså det var lite kul. Men annars, den gav mig faktiskt ingenting. Och den har blivit sjukt hyllad av folk som kan litteratur. Men,
ja, det är lurigt med ljudböcker där, för kommer man inte in i det så lyssnar man ju bara utan att liksom ta in någonting.
Nej, och det var mycket så, det var liksom, ja, men det var nog, den heter ju Detaljerna. Och det är väl, tror jag, detaljerna som storheten ligger. Och jag har inte riktigt varit så intresserad av att lyssna på detaljerna i den här boken, utan jag är med liksom stora dragen. Och det är, det var inget för mig. Men det är kanske en sån bok man ska läsa om man vill vara beläst. Så bör man väl läsa alla de som har vunnit det här Augustpriset. Det är väl ändå en av de större. Så att,
jag hoppas att du har valt någon Augustpris då till månadens bok.
Nej, du kommer bli väldigt besviken. Anton kommer bli nöjd, du kommer bli väldigt besviken. Jag är ledsen.
Jag har mina föraningar vad det är för... Men på tal om ljudböcker då, jag skulle bara säga till dig då, Sebbe, som verkar vara lite intresserad, så är det Thomas Bolme som har läst in båda de här två andra böckerna. Så
det, ja, det talar ju för att man ska lyssna. Se om de finns på Biblio, annars blir det no go.
Ja. Yes, Anton.
Ja, vad ska jag ta för någonting då? Jag kan faktiskt ta, det börjar bli ett återkommande tema för mig nu att jag glömmer av böcker. Så den här hade jag faktiskt läst redan inför förra avsnittet, men jag glömde ta upp den. Så jag får väl ta den nu. Eller jag tror det i alla fall. The Wager, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Berättade jag om den förra gången?
Nej. Var det inte den till Australien?
Nej, det är en annan.
Den är lite liknande, den här. Det är David Gran som har skrivit den. Han har varit uppe i podden tidigare. Och den utspelar sig på... Eller, det är liksom en dokumentärbok kan man säga om ett skeppsvrak då, som hände på 1700-talet. Och det är en jävligt spännande historia, för det är liksom ett brittiskt fartyg som skickas ut för att ni ska fånga den spanska armadans guldskepp. De kör alltid, eller silver är det mest. De kör alltid silver på det här skeppet. Ja, okej, det är bra försvarat, men om ni har tur så kanske ni kan snå åt det. Så stick på det uppdraget, lite av ett självmordsuppdrag. Och så åker de då, och sen så försvinner skeppet. Och så några år senare så kommer det tillbaka då liksom typ en flotte med 30 man från det här då, ja, The Wager som båten hette. Kommer de tillbaka, berättar sin berättelse, oh, det här var så sjukt, det här har hänt, så förliste vi, kaptenen gick under och så vidare. Liksom spännande i sig, men det som gör det extra spektakulärt, det är att några månader efter de här 30 har kommit hem så kommer det en till flotte tillbaka med tre personer som har en helt annan berättelse. Och väldigt mycket då om det här med mutiny och murder och ja, alltså väldigt intressant och spännande. Och den här boken är väl liksom upplagd som att ja, det här har hänt, eller så här berättar de här två sidorna berättelsen, det här är vad vi har bevis för, och sen är det tyvärr inte så jättemycket då det här tror jag har hänt, utan det är mer ja, mer en liten återberättelse av den informationen som finns. Och så en lite teori kan man väl säga av författaren.
Så det är liksom en verklig händelse.
Ja.
Med skeppen, och sen så får man då reda på deras två olika sidor typ.
Ja, precis. Och jag trodde väl mer att det skulle vara någon slags roman, men det var ju alltså mycket mer bara en återberättelse vad som har hänt. Men jag tyckte den var, alltså jag älskar det här med piratlivet, båtar liksom 1700-talet, som här liksom kanonskeppen som hade 50-talet kanoner och flera däck och sånt. Det är ju fett. Så jag tyckte den här var, och den är släppt i år också, en helt ny bok. Jag tyckte den var liksom ganska bra. Men jag föredrar ju att läsa lite mer så när det finns ett slut kanske, eller en roman som har en genomtänkt poäng på något sätt. Men det här var jävligt intressant, tyckte jag. Så jag är inte alls ledsen att jag har läst den.
Nej, men det låter ju ändå intressant. Har du liksom gjort någon annan research och läst mer om händelsen eller hittat något annat?
Ja, det blev liksom en snabb Wikipedia-runda efter jag var klar. Så, men det finns, alltså man fick ju väldigt mycket info i den här boken. Så det var, jag hittade inget mer spännande direkt. Ja, om man liksom gillar den tidsperioden så tror jag man kommer uppskatta den.
Yes.
Men yeah, jag hade önskat att den var mer som B. Usmas, den här liksom Polarexpeditionen-boken. Mm. Ja, att det är så här tror jag det var. Yeah. Hade den bara slutat med det, då hade jag älskat boken, tror jag. Men nu var det lite så, jaha, okej, okay, men vad hände då? Liksom, det var det jag lämnades med, att jag inte fick något svar.
Hur många stjärnor fick den då?
Den har fått 3,5 stjärna av mig. Men alltså, berättelsen i sig är bättre, tycker jag, än så. Men jag tyckte bara liksom inte boken riktigt levererade på det, på de premisserna jag önskar i mitt berättande.
Så. Ja, men då tar jag en bok som jag också har läst som inte var så jättebra, tycker jag. Den heter Satan från Borlänge av Anders Karlsson och Miguel Guerrero. Den handlar om Satan från Borlänge. Känner ni till honom?
Nej, jag antar att det är någon mördare eller något liknande.
Ja, det på 90-talet och början på 2000-talet så fanns det en typ kriminellt nätverk som heter Familjen. Så det finns en del Peter-dokumentär. Jag tror att jag har läst en bok från en av de som var ledare tidigare på det förra sommaren. Och de var rikskända på 90-talet, för de spred skräck där i trakterna då. De höll på mycket med, hade ett våldskapital och gjorde mycket saker. Och i det här gänget då, så han som var mest galen då, de kallade honom för Satan. Han var liksom inte med i det själva då, familjen, men han gjorde mycket saker tillsammans med dem. Och det här är då hans berättelse. Han har ju suttit inne länge och kommit ut och haft mycket kriminellt förflutet och drogmissbrukare. Nu är han clean och har återhämtat sig och lever ett ganska vanligt liv. Och det här är då hans berättelse. Så han har ju då skrivit den här boken som ett samtal mellan författaren och honom, och sen har de skrivit boken efter det då. Alltså, i och med att jag har läst så mycket och lyssnat på böcker om familjen tidigare, och det finns också en femdelad Peter-dokumentärserie om dem och sånt, så har man ju mycket information när man går in i det, så jag trodde att det skulle handla lite mer om det, men den här boken handlar ju mer om honom och hans val, vad han har gjort i livet liksom. Så att jag saknade lite kopplingarna till de sakerna som jag kanske tyckte var intressanta då, utan det handlade mer om hans berättelse, och den var inte kanske jätteintressant. Alltså, det var ju inte något nytt där direkt, utan det var mer såhär bara, ja, först gjorde jag detta och sen hände det här och sen gjorde jag det och sen så träffade jag de här personerna. Det var liksom inte så mycket mer om det själva nätverket och det som skrevs om i media. Så att jag tyckte inte att den var så jättebra.
Okej. Är det någonting, alltså, är det typ ett försvarstal av honom, eller är det mer?
Nej, det alltså den tar ju upp mycket de här, alltså inte försvar, men den förklarar liksom, ger förklaringar på hur man hamnar där och vad det finns för anledningar till att man hamnar i kriminalitet och drogmissbruk typ. Okay. Han har ju en trasslig uppväxt och pratar ju mycket om liksom att han var osäker som person när han var liten, och att hans våldskapital gjorde att han fick respekt, och ja, det vanliga som det brukar vara med den här typen av stories liksom. Nej, den var väl det är ingenting jag kan rekommendera vidare, men den var väl, jag kände att jag läste den för att jag tyckte att det var intressant med det som jag hade läst tidigare, och det här anknöt inte så mycket till det.
Okej. Okay. Ja, jag faktiskt inte känner inte till varken den goda Anders, eller inte så goda Anders kanske, eller den här familjen, ingenting som jag kommit i kontakt med.
Nej. Ja, jag minns ju alltså från när jag var liten att det skrevs mycket om familjen, och även de som åkte, alltså de var ju ett gäng, jag tror de var 5 eller 6 stycken eller sånt, och de kallades ju för familjen i media, men de gillade väl inte det namnet riktigt själva. Och jag kommer ihåg när jag läste den andra boken, jag tror han heter Eddie, han som var ledare. Jag läste hans bok förra sommaren, och han sa att de hade, det var väl 6 stycken, och 3 av dem, eller 2 eller 3 stycken dog, ganska unga. De de började handla med droger och sen så blev de ju själva missbrukare och sånt. Och den ena lever väl på landsflykt och sen har två stycken tagit sig ur då.
Okej. Ja, spännande. Jag måste säga imponerad över hur allmänbildad du ändå är. Du måste vara en mardröm att möta på TP eller service eller något sånt där.
Ja, det är roliga spel.
Ja.
Och nu han är en mardröm, kan jag konfirmera.
Ja, vi får testa. Vi får testa.
Det är också en mardröm när man ska försöka argumentera om någonting som har hänt tidigare, för det kommer ju ihåg allting exakt. Inte som oss vanliga dödliga som kommer ihåg lite halvt kanske.
Härligt. Ja, vi får ta en face-off på TP någon gång. Jag tycker jag är hyfsat bra, men vi kanske har olika kategorier.
Ja, Anton vill aldrig spela TP när vi ska köra det.
Nej, jag tror jag har spelat någon gång med Anton utan att bli så här jätteimponerad.
Ja, men Anton läser mycket och sånt, man glömmer så himla mycket så.
Ja, men nu har vi också fått med oss en fjärde medlem här. Albin, välkommen till Boktoka.
Jajamän, välkommen Albin. Vi får se om han gör sig till känna just nu.
Jag har redan poddat en gång med honom.
Ja. Härligt. Han sitter då, för er som inte ser, sitter han i en sån här babybärsele och ser ganska nöjd ut.
Ja, han är väldigt nöjd. Mätt och belåten.
Fint.
Är det du Sebbe, eller var är vi?
Ja, nej, men det är nog jag nu. Och då har jag precis, alltså minuten innan vi började inspelningen, så hetsläste jag färdigt en bok som jag tyckte om väldigt mycket. Och den heter The Beekeeper of Aleppo. Och är skriven av Kristi Lefteri.
Spännande. Det låter som Öres val för några månader sedan. Mornings in Janine.
Nej, jag tycker mer det handlar om hon. Det finns ju en sån alltså vilda bin i Makedonien, tror jag det är fortfarande. Typ det sista stället där de så här wild harvestar det. Kan det stämma att det har någonting med det att göra?
Nej, det har inte något med det att göra. Nej,
för det var ju en dokumentär som vann Oscar förra året som handlade om det. Eller var nominerad. Ja, okay.
Nej, men som namnet avslöjar så har det med Aleppo att göra. Det vill säga Syrien.
Ja.
Och du är lite inne på rätt spår, Anton. Att den påminner lite grann om The Mornings in Janine. Samtidigt som det inte alls är samma typ av bok. Men alltså, det är en liknande bok. Det handlar, alltså, det handlar om en biodlare i Aleppo, Syrien, som med anledning av inbördeskriget och kriget i Syrien tvingas fly. Och då händer såklart massa tråkigheter, dels innan han flyr men också under flykten. Och sen så kan man då säga att boken är uppdelad i två delar. Dels får man läsa om själva flykten då från Syrien och till Storbritannien dit han vill ta sig. Och sen så vävs det då ihop med nutiden, man ska säga, där han är i Storbritannien och hanterar liksom traumorna och också hanterar alltså migrationsprocessen i Storbritannien. Och så har han då sin fru med sig som inte heller mår så himla bra, kan man säga. Så det är en flykting, alltså det är ju en flyktingroman i stort som handlar då om Syrienkriget. Mm. Och på så sätt så liknar den ju Palestina, den boken vi läste som handlar om Israel och Palestina, men det är inte riktigt samma sak, för att den var ju mer, kan man säga, liksom handlar ju om ett längre förtryck och mycket, mycket fokus på själva det här folkmordet och på palestiniernas utsatthet, medan det här mer handlar om, ja, det var lite grann om orsakerna till kriget i Syrien, men väldigt lite, och mer handlar det om den här specifika liksom personen och hans familj och deras upplevelser. Sen så är väl tanken att den upplevelsen också ska reflektera hur väldigt många andra personer, alltså väldigt många andra riktiga personers upplevelse av att fly då från Syrien och försöka ta sig till Europa. Och menar, det är ju ganska gripande skildringar kring när de ska ta sig över på små gummibåtar och det är folk som dör och de kommer till någon ö i Grekland och sådär, där de blir internerade och så vidare. Och hon som har skrivit boken, hon jobbar som frivillig på en ö. Jag vet inte om det var Lesbos eller det var någon av öarna i Grekland som tar emot väldigt mycket flyktingar. Har tagit emot väldigt mycket flyktingar från Mellanöstern. Eller Mellanöstern. Och utifrån det så har hon då fått inspiration till att skriva den här. Jag tyckte den var väldigt bra, väldigt gripande, ganska lättläst, inte väldigt lång heller. Och lite så här kuriosa om beekeeping också, vilket jag tyckte var lite spännande.
Ja, hur hittade du upp, eller varför fick du upp ögonen för denna?
Jag bara sprang på den. Det var en av mina random choices när jag var på Malmö stadsbibliotek.
Inte Brunkeflo?
Nej.
Jag
var ändå inne i Malmö för att jag skulle gå på bokklubb. Den här fantasybokklubben som jag var med i och som Anton var med i förr i tiden. Och då plockade jag upp den här boken.
Okej. Okay. Mm? Ja, men det låter ändå spännande. Det låter som någonting jag hade kunnat gilla också.
Ja, men jag tror ändå du hade kunnat uppskatta den. Det är ändå verkligt.
Mm, precis.
Ja, men det var ett bra tips tycker jag också. Finns inte på Next Story som ljudbok, ser jag.
Nej.
Tyvärr. Men ska jag gå vidare då?
Ta det tycker jag.
Då kan jag ta en bok av Markoolio, Mörkret och den rosa bubblan. Nämligen hans självbiografi då. Jag läser inte så mycket biografier generellt, men Markoolio är väl liksom min största musikaliska förebild, får man säga. Så det, jag kände att det var ändå, jag var lite intresserad av att höra mer om hans, ja, hans liv. Och det var väl liksom ganska lagom, liksom självgott och liksom lite mörker, eller ja, det fanns väl en del mörker där liksom högt och lågt. Så jag tyckte den var liksom, jag lyssnade på den och tyckte det kändes som att lyssna på en podd ungefär, tyckte jag.
Var det han som läste den själv?
Ja, det var det.
Det är hela Sebbe, det är stort pluspoäng.
Ja, men det gör väldigt mycket faktiskt.
Men skrev han någonting om hans spelning på ladan för 7 år sedan?
Logan.
Nej, när vi tre var tillsammans så då, ni ville att Markoolio skulle raka av ditt hår, vilket han inte ville.
Ja, just det.
Och jag blev utkastad för att jag trängde mig för mycket.
Absolut.
Ja, det var en kul kväll. Nej, han skrev inget om det, men däremot skrev han mycket om sina liksom så här spelningar som han är inte på nu och att hans publik, att det är mycket sån nostalgi, att han är het ändå, han toppar inte listorna men han är fortfarande het.
Han spelar faktiskt på vår sommarkonferens på mitt jobb, eller det var julkonferensen, eller fan var det var en konferens på mitt jobb i alla fall. Ja. Där han var och spelade och körde typ en låt och han alltså åren har ju inte behandlat. Nej, alltså det var ändå liksom, han sjöng väl den här "Vi vill ha mål", och det är ju liksom en superhit. Men alltså han känns ju lite medfaren, får man ändå säga. År har inte behandlat honom väl. Så han är inte riktigt lika fet som när man var barn, men fortfarande ändå, det finns ju ett kultvärde kring honom som
han har många bra låtar alltså.
Han är fet på ett annat sätt nu kanske.
Ja, det kan det han väl.
Men han har väl inte gjort så mycket nytt. Han lever väl rätt mycket på sina gamla hits och kör runt. Alltså jag menar, när vi skulle se honom, då var det ju helt fullt. Det var ett par år sedan, men det var ju liksom, ja. Han var ju main event många gånger liksom.
Ja, ja, alltså, han sa det. Han var rätt tydlig med att han inte haft en hit sedan 2007 eller något sånt, tror jag han sa. Men han lever ändå på musiken och är ändå en av de stora. Mm. Det var liksom lite hans grej sådär.
Men var inte hans senaste låt den med Linda Bengtzing? En jävla slag. Det känns som att det måste vara hans senaste stora hit.
Jo, det var nog senaste hiten, ja. Och sen har han varit med i Melodifestivalen en gång efter det, men då åkte han ut direkt. Och sen, i princip, la han ner karriären efter det, var så han. Alltså, sen blev det inga mer nya låtar.
Men han spelar väl in radio nu för tiden? Är inte han med i samma morgon?
Han är riksmorgon, så.
Ja, han gör väl mycket tv och sådär, så han är ju definitivt en kändis fortfarande. Men ja. Jag kände till rätt mycket av det här mörkret som man pratar om. Jag har typ hört lite om det i olika tv-program och lite sådär. Så jag visste liksom själva grundberättelsen han skulle berätta. Men det var,
jag kan glädja dig, Sebbe, med att han kommer med en ny singel nu till sommaren som heter Sommar och sol och myggjävlar. Som är då en omarbetad och nyinspelad version av debutsingeln Sommar och sol. Så att den kan du passa på att lyssna på.
Har han inte också ett tv-program med sin mamma? Alltså, jo. Någon tv-serie, ja. Så han är ändå i ropet. Han är väl ändå
en A-list test, ja. Alltså det är typ det största.
Han är väl ändå en A-list kändis, får man säga.
Ja, definitivt.
Men han är ju transitionat, för att han gjorde ju, alltså 98 till typ 2005 så kom han ju med nya superhits som spelades liksom hela tiden. Och säkert sålde mycket skivor och sånt också. Sen efter det så har han väl levt lite på de grejerna. Men sen nu har han kommit tillbaka och gjort lite mer tv-framträdande och sånt. Mm.
Alltså jag får ändå säga att Markoolios skiva Tjock och lycklig, den har haft en stark inverkan på mitt liv faktiskt. Den var otrolig när den kom, Tjock och lycklig. Bland annat var ju den här båtlåt, var ju med där. Och den militärlåten, jag orkar inte mer!
Ja, just det.
Alltså riktigt många tunga låtar. Fan vad bra. Jag ska lyssna på Markoolio efter det här.
Kör det.
Du kan lyssna på hans,
lyssna på boken också faktiskt.
Hans, du kan lägga in Anton. Nej, det är du som klipper så här, men du kan lägga in hans nya låt här lite kort.
Ja, det vet jag inte om man gör. Jag kan bara klippa, ta bort saker vi har sagt och så kan jag lägga in jingen. Det är allt jag kan. Det är därför det är så taffligt klippt. Men
du gör det jättebra, Sebbe.
Anton får lägga in det sen.
Ja.
Ja, är det min tur? Det var du senast, Anton. Då tar jag min sista. Ja. Som också handlar om då kanske en lite avdankad svensk kändis. Då har jag läst boken som heter J.O. Waldner, när känslan bestämmer. En bok från 1997 av Jens Fälke. Och den här boken, han som har skrivit boken var också en pingisspelare som kände till J.O. när de spelade, kanske inte så mycket tillsammans, men han kände till dem i kretsarna när han var ung. Så den börjar väl att tar J.O. Waldners karriär från början när han är kanske 10-12 tills att han blir bäst i världen då och vinner 9 år i rad eller vad det är han vinner VM. Och J.O. Waldner känner man ju till. Han har väl inte riktigt varit jätte, alltså han har inte varit liksom i sin prime under vår livstid, eller alltså när vi kommit ihåg kollat på sport och sånt, för att jag minns bara att när man var liten så visste man vem det var, men jag har aldrig liksom suttit och kollat på något mästerskap eller något sånt när han har varit i Europa.
Jo, men han gjorde ju comeback som gamling när vi var små, och ja, men, typ kom tvåa i OS.
Ja, men Jörgen Persson var ju större, kändes det som då. De är ju började spela tillsammans typ, men det kändes som att han var mer den som var på elitnivå än J.O. Men jag har inte något sånt minne direkt av att han...
Han vann ju guld 1997 och han vann guld 2000 i världsmästerskap. Ja. Men han är ändå, då var man ändå 9.
Ja,
eller, jo. Alltså, och Europamästerskap vann han 2000 och 2002.
Det kanske man inte kollar. Jag tänker mer att det var så här OS-grej i pingisen. Att det var så här, och nu ska...
Jag minns tydligt OS-silvret, det var 2000 i Sydney.
Ja, men det är väl då...
Jag minns det som att han var lite liksom, han är tillbaka.
Ja, men lite mer så. För att han har ju liksom en väldigt stark meritlista där han verkligen dominerar allting. Men det är väl i slutet på 80, början på 90-talet. Men sen, boken är väldigt, det är som en lista nästan. Den radar upp liksom. Sen hände det här, och sen hände det här, och sen var den här tävlingen. Men det som var mest intressant var ju när han var ung liksom, hur han kom in i pingisen och hur han började spela och att han inte var som alla andra utan att han brydde sig inte så mycket om träning och liksom följa tränarnas tips och han var inte den snabbaste och var ganska lat liksom, men han hade den här känslan då som ingen annan hade, så att han kunde liksom anpassa sitt spel så mycket hela tiden när han spelade, så att han behövde liksom inte träna så mycket utan han bara tittade och mötte motståndarna och sen kunde han anpassa sig efter vad de gjorde och sen kunde han lyckas vinna ändå. De hade en han som var bäst i världen som hade en backhand som var typ så, hans backhand är så farlig så man kan inte spela på hans backhand, så alla spelade på hans forehand hela tiden. Och sen kom J.O. in och typ jag ska bara spela på hans backhand och det typ överrumplade honom så att han lyckades inte. Det är många sådana liksom roliga små anekdoter och stories. Och sen hans vänskap med Björn Borg och Patrik Sjöberg talade mycket också lite, att de var goda vänner och festade mycket tillsammans. Det var mycket festande.
Är man så här sjukt stor i Kina? Alltså jo. Typ alltså superduper känd där. Jag ser att han
evigt blommande trädet.
Det evigt gröna trädet.
Evigt gröna trädet, ja.
Det är ändå ett riktigt bra smeknamn.
Ja, absolut. Men det var ju, för de tar upp det i början när han kommer in, så är det ju så att kineserna de dominerar fullständigt. Det är så här att Europa har sin liga och pingisen och sånt och det är stort. Men det är liksom ingen som har en chans mot Kina. De vinner allt hela tiden liksom. Så att det är ingen lyckas mot kineserna. Men sen åker han och tränar med kineserna och ser liksom vilken disciplin de har, att de tränar på ett helt annat sätt och har ett helt annat mentalt tankesätt med pingisen. Och sen kommer han tillbaka och sen är han liksom lite av den första som lyckas bryta sig in och slå kineserna, och det är därför han blir liksom så himla stor i Kina. Och sen så lyckas han ju hålla detta uppe under en ganska lång tid också. Så att han är ju enormt stor där.
Mm. Han kunde, det säger min pappa alltid, att han kunde skruva tillbaka när de gjorde sina underskruvar. Så kunde han liksom skruva över det till en överskruv istället.
Det är den här anpassningen. Det är som boken säger, när känslan bestämmer. Han hade en enorm bollkänsla.
Ja, ett av mina stora minnen med Gio annars, det var när han var med, jag tror det var i Lilla Sportspegeln, och så fick han spela med en snusdosa bara, och var extremt bra med det på pingis. Det kommer jag ihåg, att det var jävligt fett att se.
Jag spelade lite bordtennis nu när jag var på semester i Kroatien med min familj, och fick ju tyvärr stryk av min storbror. Han spelade med en mobiltelefon. Så jag vet hur det är.
Men det var i alla fall inte mot Gio Wallner, det var mot storbror, så det känns lite mer kanske.
Ja, hade varit med Gio Wallner hade jag nog kunnat acceptera det mer.
Ja,
men han är väl, min bror är väl vår familjs Gio Wallner. En hot take.
Evigt grön.
Ja, men en hot take här. Men är inte bordtennis en riktigt töntig sport? Alltså om Gio Wallner hade varit så här bra i typ tennis eller i, alltså lika dominant som han är på bordtennis i typ fotboll, då hade han ju varit en gud.
Ja. Jo, men alltså de diskuterar ju det i boken, för de ställer ju frågan när de är tillsammans, han och Björn Borg, liksom, att vem är den största idrottsmannen i Sverige och sånt. Och de säger typ, ja, men man kan inte jämföra sporter och det är helt annorlunda och sånt. Men det är klart att konkurrensen är ju olika i olika sporter, så att det är ju, så är det ju.
Och det finns inte en miljard kineser som spelar tennis, om vi säger så.
Nej, det gör det inte, men det finns också inte så många kanske sydamerikaner som spelar pingis. Däremot är det så fler som spelar fotboll. Så att det är svårt att jämföra så, men det är klart att om man tittar på pengarna, för det är ju, ofta är det ju pengarna styr ju hur stora sporter är, så är väl inte bordtennis den kanske största sporten.
Men har Gio blivit tät liksom ändå? Alltså bäst, han blivit rik?
Han är nog stenrik, skulle jag tro.
Ja, okej. Okay.
Har han inte haft lite av ett sånt här missbrukarproblem?
Han har haft ett jättestort spelmissbruk.
Ja. Och det kräver väl sina pengar.
Precis. Men han, jag kollade bara på Players Bio, och där står det att hans net worth är ungefär 10 miljoner dollar. Han har ju förmodligen inte spelat in så mycket pengar, eftersom att det var inte så mycket pengar i sport när han var som störst. Men han har ju kanske tjänat mer på sponsring och sådana saker, i och med att han har varit så stor i Kina.
Okay, en viktig fråga innan vi går vidare. Hade Gio Wallner vunnit över Forrest Gump på bordtennis?
Troligtvis inte.
Nej, inte i filmen.
Inte i filmen. Mm. Ja. Yes, Sebbe, har du en, två kvar?
Jag har en bok kvar som Anton också har läst. Jag vet inte om Anton har några fler än det.
Nej, jag har bara den.
Ja, perfekt. Då är det Malmö Stadsbiblioteks fantasybokklubb hade valt Nettle and Bone av
Anton hade slutat där.
Av T. Kingfisher. Nej, men Anton läste den, det är bara att han inte har han vill inte dyka upp. Nu senast hade han i sig Laga förfall.
Ja, det var en väldigt nyfödd där som gjorde det lite svårt. Jag läste faktiskt större delen av den här boken på BB. Så då, den var ganska kort. Men berätta du gärna, Sebbe, mer om Nettle and Bone. Vem har skrivit den? Sa du det?
T. Kingfisher, som är en pseudonym. Jag minns faktiskt inte vad författaren heter på riktigt. Men det är en kvinna i alla fall, och hon skriver egentligen barnböcker. Och då
märktes.
Och när hon sen släppte då hennes första riktiga bok, så köpte då de som var vana att köpa hennes tidigare verk, köpte det då de här böckerna till sina barn och blev lite förskräckta över att det var mycket, mycket mörkare än vad de tänkte sig. Så därför började hon då skriva sin liksom vuxenlitteratur under ett annat namn för att slippa då förväxlingar. Men Nettle and Bone kan man väl i korthet säga, det är väl, det handlar om en prinsessa i ett litet kungarike. Ett litet kungarike som då ligger mellan två stora kungariken, helt enkelt. Och för att överleva så måste de liksom rent politiskt manövrera sig, och det gör de då genom att gifta bort sina döttrar. Och huvudkaraktären här är den yngsta dottern då av tre, och den äldsta dottern blir bortgift till en väldigt elak prins som inte behandlar henne så väl. Och sen så händer då saker i alla fall som leder till att den yngsta dottern vill utkräva hämnd av prinsen, och måste då genomgå en lite speciell och magisk resa för att kunna göra det, helt enkelt. Och det är väl det som är plotten då. Så mycket fokus på, kan säga, alltså våld i nära relationer, fast i en fantasy-kontext. Och lite mörkare fantasy kanske än vad man än vad jag ofta läser annars. Det känns, alltså den här tror jag delvis går under skräck. Jag tyckte inte det var så mycket skräck, men jag tror när man tittar på var, ja, var den sorteras in under bokhandlar sånt, så går det nog ibland under skräck då.
Jag tyckte det kändes väldigt, väldigt mycket som en klassisk Disney-saga. Alltså typ Törnrosa eller Askungen eller så. Men då lite mörkare. Eller lite läskigare.
Nej, jag håller med. Feelingen. Det kan säga också att det var... Det hänvisades till din Goodreads-review på Fantasybokklubben. Nej, men du skrev just det här, alltså Disney-känsla. Ja. Av Tilde som då följer. Så hon är... Ja, shoutout till Tilde som då tyckte att din recension satte huvudet på spiken. Mm. Att lite Disney-känsla är det väl.
Jag tyckte, alltså jag gillade den väldigt mycket när jag började läsa den. Det är en ganska kort bok ju. Men jag tyckte den föll lite, för den tog liksom ett grepp i början att den började mitt i en actionscen. Och sen så spolade den tillbaka tiden och så det här har hänt. Och sen så här berättade fram till så att de kom till den här actionscenen. Och då tyckte jag det kändes som att författaren hade fejkat lite, för ja, alltså det perspektivet som man hade i början, det kändes verkligen inte liksom förtjänat, tyckte jag, att den här karaktären borde inte liksom kunna det här och vara så pass erfaren eller så pass liksom kunnig som det kändes när jag började läsa och tänkte så här, fan vad fett, det här är någon som kan mycket feta grejer, och sen så var det inte så, kände jag, när man väl kom dit i berättelsen kronologiskt sen. Så jag kände, där började jag känna, okej, det här gillade jag inte så mycket. Och sen var det bara downhill. Därifrån tyckte jag.
Jag kan väl hålla med. Jag tyckte i så här början, utöver det, jag tyckte början när man liksom beskrev kungariket och konflikten och då varför hon gav sig iväg ut på den här resan, det tyckte jag var bra. Men sen, så då, hon träffar en, jag kommer inte ihåg, Dust Witch eller något som det här som hon ska få hjälp av. Och då ska hon göra 3 stycken omöjliga utmaningar. Och hon gör 2 av dem, och sen en tredje hen liksom, får man aldrig läsa om. Och då känner jag känner mig jävligt snuvad. Alltså, det var ju fett. Man vill ju läsa mer om de här omöjliga utmaningarna. Det är ju sånt som är kul. Men det hanteras väldigt liksom styrmoderligt på ett sätt som jag tyckte var trist.
Ja, och sen så tyckte jag slutet var ju väldigt mycket så här, ja, men som ett Disney-slut bara att, ja, nu slutar det bara, så här blev det. Liksom ingen större eftertanke eller ingen... någon slags vändning eller något spännande, tyckte jag, utan verkligen bara snipp, snapp, snut, nu var sagan slut.
Ja, lite så. Helt okej, tycker jag. Den hade goda intentioner och liksom bra, tyckte jag, bra idé och tanke bakom det, men kanske inte 100% i execution, om vi säger så.
Nej, jag håller med.
Men du kändes ändå nöjdare, Sebben, var du, Anton? Du känns lite mer skeptisk.
Jag tror vi är jämnöjda. Det är bara det att jag har lite större tolerans för böcker där det inte händer så mycket.
Jag tror jag har 3 av 5 på den kanske. Ja. Alltså jag tyckte den började mycket bättre än så. Så det är väl det att när man känner sig lite snuvad så, eller att man trodde det skulle bli bättre, så blir ju den overall känslan mycket mer negativ.
Ja, jag håller också med. Kanske 3,5. Men om jag måste välja mellan 3-4 stjärnor så blir det ändå 3.
Ja, rimligt. Det var väl det.
Härligt.
Då... Tack för idag, ses nästa månad.
Ja, men precis.
Jag och Sebbe sitter och bara tittar på och väntar på att Anton ska göra ett snedsteg nu här.
Ja, vad ska vi göra nu, Anton?
Nu ska vi Sebbe presentera sitt fantastiska val till nästa månad.
Precis, det stämmer.
Ja. Jag måste först säga då att jag brukar vara väldigt brukar jag så här, nu som Sebbe som ska välja bok, han brukar välja så bra böcker här, så jag har höga förhoppningar.
Jag tror det kommer bli besviken över det. Och jag vill bara ett litet försvarstal för mitt val.
Jag tycker så här, efter Örres val så har vi carte blanche att välja vad vi vill nu, tycker jag.
Jo. Örre bröt vi lite grann mot liksom oskrivna regler vid senaste valet, kan man väl konstatera. Sen så får vi väl se vad vi tyckte om det valet. Det är inte nödvändigtvis dåligt, men det var en ganska mastig bok att ta sig igenom. Och då känner jag så, okej, ska jag välja en liksom riktig klassiker till här, då dör Anton. Typ. Ja. Och liksom ingen av våra lyssnare kommer heller liksom orka. Så jag tänker man får ändå för poddens skull får man försöka mixa upp det lite grann. Det kan inte bara vara tung litteratur från 1800-talet varje gång, utan och utifrån det har jag då valt. Och då har jag gått igenom min lista på böcker som jag varit lite sugen på och hittat en bok som jag faktiskt funderade på när vi valde, eller när ni valde förra årets bästa bok. Då fick ni ett val mellan den och en annan.
Jaha, Pale Fire.
Pale Fire, okay, ja.
Du och jag valde ju förra årets bästa bok. Det andra valet däremot som vi nekade då, är det det du ska...
Det är det som jag har landat i nu. Och jag har haft ett par andra också som jag funderat kring. Men jag är ändå sugen på den. Jag tror att jag kommer gilla den, Anton kommer gilla den och många andra kommer gilla den. Men jag är inte så säker på om du kommer gilla den.
Ja, drumroll nu, fan vad spännande. Jag kommer inte ihåg.
Du har inte fått veta, jag har aldrig sagt vilken det var. Jag har ju hållit till mig själv just därför.
Men vadå, sa du inte det när vi skulle göra valet med Pale Fire?
Nej.
Det är ett hemligt val då.
Det var ett hemligt val.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är inte så konstigt. Fan, tappade vi Sebbe nu här. Jävlar, man håller oss på...
Ja, det är riktigt spännande.
Aj. Ska du hoppa in och säga någonting, Albin? Nej.
Han nickade instämmande till Pale Fire. Så är det.
Hallå.
Ja, fan vilken bra. Det var kul om man gjorde det här medvetet, bara för att dra ut på det.
Men, internet har dött nu i hela Malmö, så att han... det blir inget val. Men då kan jag hoppa in och välja en bok så länge istället då, en provisorisk. Då har jag tänkt att vi ska ta och läsa, vad heter den? War and Peace.
Det var exakt det jag tänkte, Brott och straff. Jag tänkte slänga ur med den också.
Nej, inte Brott och straff, War and Peace är en annan.
Nej, just det, sorry. Ja, det var det inte exakt.
War and Peace är längre.
Aj.
Så att antingen den eller så kan vi fortsätta med Marcel Proust. Jag har valt bok nu istället, Sebbe, för du hoppade ut. Så det blev Marcel Proust.
Vi vet inte om han är tillbaka.
Okej, vi hade en liten cliffhanger där. Vi skulle precis avslöja vilken bok det blev. Och sen så helt plötsligt så kraschade allting. Så vi gjorde så att jag tog över istället. Jag valde då Marcel Proust och In Search of Lost Time. Det blev inte din bok.
Vad trevligt, jag har faktiskt varit sugen på att läsa den ett tag. Ja.
Nej, du får avslöja lite. Vi har suttit nu här en halvtimme och väntat på din med spänning.
En riktig cliffhanger. Skönt att det löser sig, kan jag säga. Jag fick riktig ångest över att vi har blivit av med alltihopa.
Det var några svettiga minuter där. Du får lägga in en halvtimme paus här så kan det bli lika spännande för lyssnarna.
Precis.
Ja, det gör vi. Nej, men mitt val då. Jag har valt som sagt något lite mer lättsamt. Och då har jag valt en bok som heter så mycket som drumroll, The Inheritance Game heter den.
Det här känner jag kan inte riktigt placera det direkt, men jag känner igen det.
Det är en bok av Jennifer Lynn Barnes och det är en första bok i en serie. Jag vet att det är inte riktigt okej, men Öre valde en bok som var 1300 sidor lång. Förra månaden.
Jag har inte sagt någonting om längden.
Och månaden innan den så valde du en serie också, Anton. Så att jag tycker ändå att det är... Okej, den är 384 sidor lång. Så att mer rimligt. Det är bra. Och som jag har förstått är den är nog inne och tangerar på young adult-genren. Så det kanske kan vara någonting för dina ungdomar, Öre. Och det här handlar då om en kvinna som egentligen från ingenstans så får hon ett arv av en miljardär som hon inte känner, som då har gjort henne till ensam arvinge till hela hans förmögenhet. Det är bara att det finns en liten hake då, nämligen innan hon får de här pengarna så måste hon bo i hans hus ett visst tag, och då måste hon bo då tillsammans med miljardärens familj. som såklart inte helt nöjda med att ha blivit lämnade lottlösa. Och det här leder då till, alltså, som jag förstått, det är mycket liksom mysterier och pussel och ja, någon form av liksom spel då som huvudkaraktären blir involverad i.
Okej, inte så mycket fantasy då kanske med troll och pilbågar och sånt där.
Nej, liksom. Utan mer liksom lite, ja, men lite puzzles och lite så knep och knåp och sådär. Och det finns, jag tror en trilogi från början. Och jag kan nämna så att den tredje boken då, den vann Goodreads Choice Awards 2022. Så den har ju varit väldigt hypad då i genren Young Adult. Sen så kommer det nu en fjärde bok i serien som släpps i september. Men jag tror att det är, så att säga, det är en bok i samma universum, men den har egentligen inte med den första trilogin att göra. Utan det är bara man ska mjölka lite grann på.
Det blir ju ofta så, ja.
En lyckad... Så att The Inheritance Game hade tänkt att vi ska läsa.
Mycket bra val. Den här har jag sett dyka upp på Goodreads många gånger för mig tidigare. Så den här är jag definitivt sugen på.
Mm. Kul.
Och det är helt tyst.
Ja. Drövad. Ja, nej, men det var inte så illa som jag hade tänkt mig. Men det känns inte som en riktig bok för mig.
Nej.
Men det är bara att bita ihop och läsa den.
Ja, det är bara att slicka i sig det, tror jag. Ja. Jag tycker ändå att det är hyfsat vänligt. Och som sagt, jag tror kanske det kan vara någonting för som du kan ha glädje av för dina elever. Så att din...
Ja, det är bra.
Vad var det din student hette? Vår nya lyssnare.
Ludde.
Jag tror Ludde kommer gilla det här mycket.
Jag tror det. Vi får se.
Härligt. Men ska vi gå till köttet i avsnittet nu, eller?
Det tycker jag. Mm. Den gode greven från Monte Cristo.
Den gode greven.
Mattias.
Absolut, det är jag som har valt den här boken, så att jag får väl presentera den. Greven av Monte Cristo, en klassiker. Jag tror de flesta känner till boken. Jag vet inte hur många som har läst den. Men den handlar...
Inte så många. Jag har frågat väldigt många i min omgivning, och det är förvånansvärt få som har läst den, verkligen.
Ja, men jag tror att det är lite så att de flesta känner liksom till storyn, och det var lite så, jag kände ju till storyn innan vi läste den, och den har jag känt till sedan jag var kanske 13-14 eller någonting. Och det har gjorts film och serier och sånt på den tidigare också, så de flesta känner väl till den, men kanske inte har orkat ta sig igenom det, för det är ju som sagt en ganska lång bok.
Jag kan säga för egen del kände jag bara till namnet. Jag har liksom ingen aning vad den handlar om. För mig är den här boken i samma fack som Don Quixote. Mm. Alltså såhär superklassiker som man hör talas om. Och såhär, men inte riktigt vet vad de handlar om. Och de är lite för långa och lite för gamla för att man liksom ska ge sig på dem.
Mm. Men då var det skönt att jag valde att vi skulle läsa den, så du har fått det avcheckat nu då. Men boken handlar om en sjöman som heter Edmond Dantes. Och han... han är liksom en ung sjöman som var ute på en båt, och kaptenen, han dör ju då, och han får ta över det här skeppet, och sen så har han en fästmö hemma på land som han ska gifta sig med, och livet är ganska så bra, han är rätt så lycklig över allting som faller hans väg, men detta skapar en del avundsjuka av personer i hans omgivning, och det är då framförallt tre personer kan man väl säga som konspirerar, eller två av dem konspirerar, och den tredje blev väl indragen också, att de ska sätta dit honom så att han inte ska få ta del av detta, och de har ju sina olika motiv. Han blir dömd till fängelse och hamnar då ute på ett fängelse som ligger på en ö, och där blir han satt på livstid i det fängelset för att han då har konspirerat med Napoleon, är då det de har lurat i honom genom ett brev. Och sen sitter han på det här fängelset och träffar då en annan fånge som han egentligen inte ska träffa, utan som försöker rymma därifrån. Och tillsammans så gör de då en plan för hur de ska rymma. Under den här tiden, det tar väl 8-9 år innan de lyckas ta sig ut från fängelset, så lär han honom hur man är lite mer upper class, och han lär honom olika ämnen och olika användbara saker att ha i livet, för att han är ju inte så bildad kanske när han är sjöman.
Spoiler alert får vi väl säga redan.
Ja, men precis. Men
så är det ju alltid när vi drar månadens bok.
Ja.
Jag tror det var 14 år eller så. Det tror jag längre än 8-9 år.
Men jag tror han sitter först. Först så sitter han i 4-5 år innan han träffar på honom. För att han är ju på väg att ge upp. Och sen så, jag tror de håller på i 8-9 år med sin escape plan. Mm. Och sen så handlar ju boken då om hans revansch, kan man säga. Hur han ska då ta sig ur fängelset och hämnas på de här personerna. För att han är ju inte riktigt medveten när han sitter i fängelset om att han har blivit ditsatt av de här andra personerna. Utan det är ju, kommer de ju fram till när han pratar igenom det med den här visa mannen som sitter i fängelset.
Ja, det är väl inte helt orättfärdigt att han hamnar i fängelset, eller? För han uppträdde som att de liksom, han blev totalt liksom betrayed och att de slängde in honom. Men han hade ju ändå det här brevet från Napoleon och han skulle leverera det. Så det
alltså han, ja, han alltså han vet, alltså han är ju helt omedveten själv om allting.
Han är absolut oskyldig.
Ja, alltså, det är inte han som har fått brevet. Jag körde så.
Ja, men hans kapten dör. Mm. Och hans sista önskan, det är att prata med den här personen och få ett brev. Han gör det. Han har ingen aning vad som står i det här brevet.
Men utan det han är bara på den här Napoleonön. Alltså, det är lite som så här, kan du bära på min väska på planet? Ja, jag är helt oskyldig. Oops, det råkar jag spränga så här. Men jag tycker han är lite så här oförtjänt arg. Ja, tycker
han är naiv.
Han är ju 19 år när det här händer. Han kan ingenting. Alltså, så här,
något har han ju gjort.
Jo, men om jag hade varit om jag hade haft liksom en person, min chef hade liksom dött och det sista han sa, du, kan inte du ta med dig det här, ta med dig den här väskan på planet till Stockholm och lämna den till någon annan person, då hade jag nog också gjort det.
Eller, ja. Alltså. Okej, okay. jag köper det.
Så han var lite naiv kanske, men han blir ju ditsatt ordentligt. Vad man kan tillägga då till din beskrivelse av plotten, det är ju också att efter han flyr från fängelset så får han ju också en oerhörd förmögenhet. Så han blir ju enormt jävla svinrik. Så han kom ut på andra sidan från fängelset. Helt plötsligt är han han är en jätterik person som ingen riktigt vet vem han är. Och så ska han då nästla sig in i liksom societeten då i Paris för att utkräva hem då mot de här personerna som har fuckat honom, som han hade sagt idag.
Mm. Precis, för den här mannen har ju då en skatt som finns då på ön Monte Cristo, så att det är därför han blir då greven av Monte Cristo. Ja, jag tänker så här, vi håller där med allting, vi går inte in på resten av boken, utan där är liksom lite setupen. Jag är mest nyfiken på Sebbe, vad tyckte du?
Jag är också väldigt nyfiken. Vi skrev ju om det här i början när vi hade börjat läsa och då var ju alla rätt så taggade sådär. Fan vad bra det börjar, fan vad bra det känns. Men sen har man inte hört så mycket mer, så jag är också jättetaggad.
Jag kan säga att jag satt upp som mål att jag ska läsa 100 sidor om dagen. Mm. Vilket gjorde, jag läste ju den här i sträck på mindre än 2 veckor.
Mm.
Och tyckte att den höll väldigt bra. Den var, alltså den är för lång för sitt eget bästa. Så. Mm,
tack.
Samtidigt så det är inte så jättemycket jag så här på rakan kan säga att det här borde man kunna kutta. Det är det är ju så också att det finns jättemånga olika versioner här i boken. Det finns ju originaltexten är på franska, den har ju inte någon av oss läst. Sen finns det någon svensk översättning och det finns liksom massa engelska översättningar. Det finns någon klassisk översättning. Jag köpte ju den till dig Anton, så du har någon väldigt klassisk översättning. Och så finns det en ny, eller hyfsat ny, från typ 90- eller 2000-talet.
Av 2002 Robin, tror jag.
Mm. Ja, av Robin Buss tror jag den heter. Som är liksom allmänt erkänt som, det är nog den bästa. Ska man läsa den liksom idag så är det den översättningen man ska läsa. För att den är liksom, dels så är det modern engelska och dels så är det liksom allt. Vissa andra översättningar, de har tagit bort vissa delar. De har liksom kuttat delar av berättelsen. Kanske för att de berättelsen liksom ansåg skandalöst när man översatte det eller vad det nu kan tänkas vara. Så man har tagit bort vissa delar. Mm. Men den delen jag har läst, det är liksom, det är allt. Och men den är också skriven på en engelska som man kan förstå.
Mm.
Så utifrån det så tyckte jag, när jag läste den, jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Jag förstår verkligen varför den har blivit en superklassiker. För men hela setupen, alltså fram till att han blev greven mot Christian, man ska säga. Alltså han satt i fängelse, han blev ditsatt, han satt i fängelse, han flydde, han fick skatten.
Mm.
Allt det tyckte jag var svinbra.
5 av 5, tycker jag också.
Ja, men 5 av 5. Mm. Alltså scenen när han ska ta sig ut, och det är väl spoiler här nu, men det är när han liksom, han lägger sig i liksäcken då till Abbe Farias och sen blir han utkastad i hav. Alltså det var så jävla fett. Jag har sett
alltså, tänk hur fett det måste varit på 1800-talet. Alltså så jävla påhittigt.
Och sen också kapitlet när han, för att innan han börjar hämnas på alla så ska han ju vara snäll mot dem som han tycker har varit god mot honom. Bland annat då den här kaptenen Morell som försökte få ut honom hela tiden. Mm. Och när han är där och hjälper dem, han har ju liksom, han håller på att gå i konkurs och skuldsätta och ska ta livet av sig. Mm. Och sen kommer han från ingenstans och hjälper. Alltså det var det kapitlet. Mm. Det var så jävla fett. Jag var helt hooked. Jag satt så här.
Jag håller med alltså, om att det var ett bra kapitel tycker jag också. Mm.
Så vissa sådana var jättebra. Sen så fanns det vissa andra kapitel som var liksom här. Jag tyckte alltså en stor del innan han kom till Paris så fick man ju läsa om han fick besök på sin ö av en av de här var väl sönerna till en av huvudpersonerna. Mm. Och de röker lite ganja och sådär. Det var så här, okej, det här har man kunnat kutta. Och det finns kanske vissa andra kapitel så här, det behövs inte. Det är onödigt långt liksom. Man hade kunnat göra den här poängen så. Men jag kan inte förstå hur alltså liksom den förkortade svenska versionen, den tror jag är 450 sidor.
Mm. Hur kan man kortare än så? Den är 300. Jag kan säga att jag har läst fyra versioner av den här boken eller ja, det är kan inte sen.
Men jag förstår inte, hur kan man skära ner 850 sidor? Det går inte. Då missar man ju. Alltså jag pratade med en kollega, hon hade läst den. Trodde hon hade läst den korta versionen. Och då kan man ju inte ha tagit del av hela berättelsen. Då har man ju bara tagit del liksom en sammanfattning, i princip.
Mm. Ja, nej, jag berättar du först. Hörde.
Nej, men jag håller med. Jag tyckte att alltså, fram tills precis det med de tre skeppen och när de kommer tillbaka och han räddar dem ekonomin där, så är det sjukt bra. Alltså riktigt, riktigt bra. Men det är liksom en tredjedel av boken, typ. Sen är man ju... Ja, precis, som ens det. Sen är man ju alltså hela tiden, så i och med att man sätter sig in i hans story och man liksom får alla sakerna, och sen förstår man ju liksom, man kan ju lägga ihop liksom ett plus ett när så här, ja men nu har han pengarna och nu ska han göra den här hämnden, och man liksom så här, man längtar liksom, hur ska han hämnas på dem, hur ska det här gå liksom, så man vet att det kommer komma en big payoff senare. Men den liksom, ska man kalla det mittenpartiet där, är ju väldigt väldigt långt och väldigt väldigt utdraget. Sen samtidigt så händer det ju väldigt många saker som sen knyts ihop, som är så här, ja, de hade inte kanske kunnat få ihop det riktigt på det sättet om de hade skippat någon av de här bitarna. Men jag gjorde faktiskt så att jag tittade på filmen, för det finns ju en film också. Och jag kan säga att filmen har ju skippat nästan allt det. Filmen är ju typ så, när han kommer ut från fängelset, då har typ så halva filmen gått. Och så är det typ så, jaha, hur ska de få ihop det här nu? Men det gör de ju genom att de stryker nästan allting som händer där efteråt. Utan de går direkt till, de fokuserar bara på de två, tre personerna som han ska hämnas på. Så är det typ så här, nu åker han dit och gör detta, nu åker han dit och gör detta, nu åker han dit och gör detta, och nu är filmen slut. Ja. Så att där har de ju inte kopplat ihop det, utan de har gjort det väldigt mycket mer fristående där och tagit bort väldigt många karaktärer också som inte är med alls, till exempel då det här med skeppen och alltså det är inte med alls i filmen heller, så att de har ju förenklat det väldigt mycket, och det kan man ju göra. Jag kan ju se det liksom, att om man inte, för att jag menar, det är ju en bra berättelse om man tänker på liksom själva berättelsen, och sen tänker hur många böcker som faktiskt har någonting av detta i sig, som har tagit någonting från den här berättelsen, eller filmer eller liknande, så är det många som, alltså för det här är helt banbrytande när det här kommer ut, så är det ju liksom, så kan man förstå det lite, men jag tycker fortfarande att liksom som helhet så hålls den ihop på ett väldigt bra sätt. Och det är faktiskt så att han skrev ju inte det som en bok, utan han skrev det som en artikelserie. Så att det har ju kommit ut liksom i så här, en gång var tredje månad eller någonting under 2 års tid, tror jag det var. Och därför så har det ju blivit lite extra långt då kanske. Så det är väl den kritiken man kan ha. Men fortfarande så tyckte jag att det var jättebra.
Jag läste också någonting om att det här var på den tiden när man fick betalt per ord eller så.
Säkert.
men ja, med det sagt, så jag tycker inte det är jättemycket som är helt uppenbart onödigt. Man hade nog kunnat, man är klart man hade kunnat kutta, och man hade liksom, om man hade reviderat den här så hade man ju kunnat göra den mer tight. Men
då får man ju förenkla hämndplanerna också. Alltså då får man ju ta bort och göra om det så att det inte riktigt blir på det sättet som det läggs fram.
Ja, nej men alltså precis, men jag tror ändå man hade kunnat ha mer, man kan skära ner 200 sidor och ändå bibehålla liksom det mest centrala, det tror jag. Men 800 sidor, nej det går inte.
Nej, men let me counter you on, på det då. För jag började läsa den här boken. Jag hade ju den gamla översättningen som du sa, Sebbe, i fysisk form. Mm. Sen så fixade jag, jag gillar ju att läsa på mobilen, så jag skaffade den här nya engelska från 2002 på, i mobilen. Mm. Så liksom varvade lite mellan dem, kollade hur är det så mycket olika. Ja, det känns ändå lite olika. Gillade det i början jättemycket, precis som ni säger, det var fett där med, alltså framförallt de här, så länge han sitter i fängelse tills han kommer ut. Sen så tyckte jag att nu blir det, alltså jag blev mer och mindre och mindre sugen för varje kapitel som gick. Och jag läste fram till, jag tror det var kapitel 63 eller något sånt där. Det finns ju 117 kapitel, tror jag. Mm. Och i kapitel 63 så var det typ så, då var det så här tre gentlemen som gick runt, alltså i hund, alltså det känns hur länge som helst, och letade efter häst och vagn typ i Rom, för de skulle se någon festival. Okay. Liksom, jag bara, vad fan är det som händer nu? Alltså jag tappade fullständigt på boken då. Jag bara kände, nej nu är det dags att skita i det här nästan, kände jag. Så då kollade jag, okej, finns det någon ljudbok av den här? Nej, då finns det bara ljudbok såklart av de gamla. Alltså den, inte den nya översättningen från 2002. Finns ingen ljudbok på den. Okej, ah, fuck. Ja, jag får väl, då får jag lyssna lite på den gamla då, på ljudbok. Mm. Och så börjar jag göra det, då börjar jag hata det ännu mer. Nej, jag, liksom, jag tog inte in ett ord. Hatar det,
det är den jag har lyssnat på, för jag har ju lyssnat på hela den här.
Ja. Ja, men alltså det är ändå samma berättelse. Men nej, det funkar inte alls. Så då gjorde jag faktiskt så att jag laddade ner den svenska versionen på Next Story som ljudbok. Började lyssna på den. Och lyssnade i kapp mig då. Och då kände jag så här, jävlar vilken bra berättelse det här är nu. Fan vad tajt det är. Åh, det här är så nice. Fan vad gott det är. Och så lyssnade jag i kapp tills jag kom till det här kapitlet då, när de letar efter häst och vagn. Mm. Eller vad fan det är de gör. Jag hatar det så mycket. Och så bara, oj, det var en mening i den svenska översättningen. Sen gick de vidare, liksom skippade totalt hela den biten. Och då blev jag frälst, kände jag. Fan, vad nice.
Jag kan, just det kapitlet minns jag. Det var inte så kul. Men det ledde ju fram till en ganska kul scen när han blir kidnappad då, en av de här adelsmännen. För han flörtar ju då med en tjej. Ja. Så. Och det är ganska
kidnappning de... hade de med i den svenska, ja. Men inte då, alltså det, allt det här onödiga, komplicerade förspelet hade de skippat.
Men så tycker jag nog att ganska mycket i tiden innan greven kommer till Paris, där finns en del som jag nog känner, där, det hade man hade kunnat skippa när de sitter och röker på i hans grotta på Monte Cristo, man hade kunnat skippa när de liksom åker runt i Rom och så här.
Det hade man kunnat skippat, ja.
De tittar på varandra med dem.
Ja, men sen i alla fall så var jag i kapp i den svenska då, och då hade jag, då liksom, då fick jag ett nytt liv i berättelsen, kände jag. Så då började jag igen läsa den engelska och läste klart dem lite parallellt, kan man säga. Jag läste några kapitel, sen lyssnade jag på det. Okej, hur är det på svenska? Okej, då gjorde de det så här. Och så liksom läste jag det så hela vägen fram till slutet. Mm. Så det tyckte jag var en rätt kul upplevelse. Och jag känner ju att den svenska har ju ett mycket, mycket, mycket bättre tempo. Alltså mycket tydligare och bättre berättelse, tycker jag. Sen tycker jag att de har kattat den lite för hårt. För den är kanske då 300, jag vet inte, 400 sidor ungefär. Kanske att de skulle lagt den på 600 sidor eller någonting. Då hade det nog varit, alltså det är lite så här grejer som kattar lite för mycket, tycker jag. Men på det stora hela, mycket, mycket, mycket bättre på svenska. Jag skulle inte, alltså det är svårt att rekommendera boken, känner jag, för den svenska är ju inte den riktiga berättelsen. Så kan man ens rekommendera den? Typ inte. Men jag gillade inte den engelska, så... Nej. Ja, jag är lite tveksam där.
Jag har varit sugen på att läsa den korta, just för att jag vill se vad har de gjort. Det är ju riktigt alltså kul att läsa parallellt faktiskt.
Ja, det var faktiskt väldigt, det gav mig nytt liv i berättelsen.
Men jag kan verkligen förstå att gör man det liksom kortare, att det blir en annan bok. Alltså, och jag menar, jag är ju inte jätteförvånad över att du, Anton, gillar liksom kortare versionen. Det är väl ganska naturligt.
Men det är en mycket mer rimlig, alltså, man bara känner okej, det är klart att berättelsen är så här. För där är de liksom, de tar bara de viktiga grejerna, inte allt lull.
Man blir av med ändå dialog, och man blir av med lite liksom så här, så man lär kanske inte känna karaktärerna riktigt lika
väl.
Och så, det är alltså djupet man blir av med. Och,
jo, så är det
ju. Det är inte alla som är intresserade av djupet. Det är mycket möjligt att det hade varit värt att bli av med lite djup för att få bättre tempo. Så jag har inte läst den svenska versionen, men jag har ändå svårt att se att man inte skulle liksom missa någonting alls av att man
själv. Ja, men man missar ju mycket, alltså, till exempel Luigi Vampa, han är helt bortklippt ur den svenska.
Luigi Vampa var ju en av mina favoriter.
Ja, Alltså det kapitlet det tycker jag är helt okej. Okay. Alltså det var ju spännande hans backstory och så. Men det behövs ju inte alls för berättelsen.
Nej, så är det ju. Men jag tyckte det var bra. Och sen så kommer han ju tillbaka i slutet sen när han då håller Danglars. Det var inte det riktigt fett? Alltså hämnden på Danglars när han sitter där.
Den bästa hämnden på Danglars, definitivt.
Han har sina 5 miljoner så blir han bara extortad. Liksom, varenda spänn.
Jo, det var jävligt kul. Alltså det var den bästa hämnden, tyckte jag.
Jo, om man då inte vet vem Luigi Vampa är, nej det gör kanske ingenting. Men det var ändå lite gött att bara, det här är Luigi Vampa. Riktigt bra kille.
Ja, och de hade också kattat till exempel. Det var någon lång utläggning där om när liksom Fernand, när han, den här fästningen i Grekland och Heidis pappa och sådär. Det liksom hade de kattat extremt hårt i den svenska.
Så fästningen i Grekland?
Ja, men det var alltså det han hade ju sålt ut någon, alltså så som han hade blivit rik. Han blev ju mutad där.
Mm. Ja, just det. Mm. Var inte det med, för det var ju liksom hela grunden till att han, den känns ju, den delen behöver ju för att hämnden mot Fernand ska funka.
Jo, men det var med, men alltså väldigt kort. De bara, det här, så var det där. Mm. Istället för att det var rätt, det känns som att det var rätt långt i den engelska delen. Alltså de beskrev så här föll först fästningen och det var rätt invecklat där som inte heller behövdes, tyckte jag.
Ja, efter.
Det var alltså kul att ha läst den, verkligen.
Men är det din upplevelse, du som har lyssnat på den här gamla engelska versionen, hur upplevde du?
Jag tyckte, alltså jag gillade den, precis som jag sa innan, väldigt mycket till som kom till den här biten med de första, alltså när han räddade båtarna, när han kom och lämnade diamanten och sånt. Sen efter det så blev det ju väldigt, väldigt, väldigt invecklat. Det var många nya karaktärer som helt plötsligt bara slängdes, för att det var ju väldigt tajt i början, och så här, man vet så här, det är han och sen är det de här tre och sen är det de som har hjälpt honom. Det var kanske 5-6 personer. Mm. Men jag tror att vi var nu uppe i 30-40 olika karaktärer sen i slutändan. Ja. Och det blev ju väldigt mycket så här att det hoppade. Det hoppade ju lite fram och tillbaka. Innan så var det ju mer så här, okej, det byggs på, det liksom följer en röd tråd. Och sen så helt plötsligt så var det typ så, ja men nu ska vi vara lite här i Paris. Nu ska vi vara lite här på ön. Nu är det de här karaktärerna, nu är det de här. Och språket var ju lite förlegat, och sen i och med att det är på engelska också blir inte riktigt lika lätt kanske som det är på svenska. Men jag tyckte ändå att man följde med. Sen ibland fick jag ju i och med att jag lyssnade så hoppade jag tillbaka ibland och lyssnade om. Mm. Vilket man kanske inte är så sugen på eftersom att det är så lång bok också. Jag tror den är 52 eller 54 timmar, något i den stilen. Men så fick man ju göra.
Det här var en bok som jag i huvudsak läste på dagen faktiskt. Jag läste den när Noah sov mellan 12 och 2. Så det var jättefint väder under hela perioden att läsa. Så jag låg på en solstol och läste liksom, och hade riktigt gött liv. Och då funkar det bra. Men sen ibland så läste jag på kvällen. Och då blev det lite tuffare faktiskt. För då tappade jag fokus. Och därför var det någon karaktär som jag liksom inte riktigt... Han, den oäkta sonen till Villefort och hon andra.
Mm. Benedetto.
Benedetto, ja, som egentligen hette något annat.
Ja, att det var två namn där. Fan, det förvirrade mig ett tag också.
Han hade riktigt svårt att komma ihåg. Och sen så hade han ju någon koppling då till den här, han som hade varit snäll, eller han grannen som jag alltså någon koppling där, så vad fan, vad var det där, fick jag liksom söka.
Och Danglar var väl med, hans fru var väl med där också på något hörn. Alltså det var väldigt rörigt där.
Det blev invecklat.
Men du är inne på det här, att det blev ju, historien byter ju skepnad efter fängelset, just att det blir fler karaktärer, då blir det också mindre linjärt och också svårare att förstå.
Ja, och då, alltså fram tills dess så tyckte jag verkligen att det var, då har man ju en berättelse som man följer. Mm. Och den berättelsen, gillar man den berättelsen så har man ju massa guldläsning där ju, för då är det ju så här, vad är det som ska hända nu, och allting var spännande, precis som du sa, hela grejen i början med setupen tyckte jag var intressant, med vem han var och allting. Och sen tyckte jag det var coolt också att de vävde in Napoleon i berättelsen.
Och hela det man älskade som helt, alltså det försvann ju, all sån kontext försvann ju helt sen.
Ja, precis. Och att den var med, den biten också gillade jag. Och sen hela fängelsevistelsen och när han blir upplärd och hela den biten. Och sen när han kommer ut, och escapen som du sa också var ju grym. Mm. Och sen när man tänker så här,
det är en större del i den svenska, alltså det är mycket större del av boken i den.
Ja, jo, men det kan jag tänka mig. Och sen så då liksom, ska han hitta skatten och vad, hur mycket pengar är det i skatten och vad, hur ska han lösa detta, och sen liksom när han får tag på de pengarna och så, alltså allting där känner man bara så här, oh, det här precis, man liksom njöt av att han liksom återhämtade sig och man led med honom efter sitt straff. Nu var han ju enligt Anton skyldig, men man tänkte sig att han var oskyldig. Så att det, jag tyckte det var riktigt bra. Sen tappade jag ju, precis som du Anton, tappade suget lite också i mitten. Men i och med att vi, alltså det är ju det som är bra med att ha en deadline också, att man måste pusha på liksom. Ja, men nu måste jag ta en timme eller två. Så blev det att man tar sig igenom den, och sen så tycker jag att den återhämtade sig på slutet när man fick lite mer koll. För det var ju, alltså i min lyssningsbit då, så jag tror när han, alltså de första, ska vi säga, 20 timmarna, 20, säg 16 timmarna var ju den bra biten. Sen så kom det 20 timmar där det var väldigt otajt. Mm. Och sen så på slutet så var man ju på spänn igen liksom. Men de 20 timmarna i mitten.
Men det är ju lite intressant, för du har ju läst en annan version än vad jag och Anton har gjort. Mm. Och jag tror att det finns vissa delar det jag och Anton har läst som inte är med i version. Det förstår jag, för i förordet till vår version så uttalar han sig nämligen om att det var, alltså jag tror inte det är några större bitar, och det är nog ingenting som liksom spelar så stor roll. Men det finns ju någonting jag är ganska säker på som vi har upplevt, men som inte du har upplevt.
Ja, säkert. Ja.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle gå, för han skrev ju exakt vad det var som var borta, så jag tänkte att jag skulle gå tillbaka och jämföra dem, men jag glömde det sen. Men,
ja, jag har inte heller kunnat läsa prefacen, för jag läser ju aldrig det i förväg, för det samlar ju alltid böcker. Men jag skulle gå tillbaka och läsa det, men jag har inte blivit av. Men om man ska sammanfatta, alltså min uppfattning, så tyckte jag tyckte det var en riktigt bra bok faktiskt. Alltså, jag tycker den är väldigt värd att läsa. För att vara en klassiker så tycker jag den håller. Sen så måste man vara inställd, det är en jävligt lång bok också. Det är få böcker på 1300 sidor som liksom är så tajta hela tiden. Det är nästan omöjligt, det är bara Sanderson som lyckas med det.
Men är det 5 liksom, av 5 eller vad, är det så bra?
5 av 5 om man tänker att det är en klassiker. Men alltså om jag liksom skulle jämföra med, jag har ju njutit mer när jag läst andra böcker, så det kanske är en 4 då. Men alltså sett i liksom hela grejen vad det är för typ av bok, så tycker jag ändå att så att det är ju en odödlig bok av en anledning. Och alltså det är ju otroligt mycket som känns nyskapande. Och så sen liksom alla böcker med liknande tema nu har ju på ett eller annat sätt inspirerats av det här, känns det som. Alltså det är ju väldigt mycket som kommer igen i andra liknande berättelser. Och den hade väldigt mycket som ändå tilltalade mig. Och sen i och med att jag läste ju, ja, men typ 100 sidor om dagen i 2 veckor. Så jag pumpar på liksom alldeles oavsett. Och då tappar jag det aldrig riktigt. Och mitt problem är nästan att det var så pass länge sedan jag läste ut det nu att jag inte minns alla detaljer.
Nej, men man skulle nog verkligen investera in i den här boken och liksom bara läsa denna och verkligen vara inne i världen för att uppskatta den så som du har gjort. För jag kände väl tyvärr, alltså för mig havererade berättelsen helt. Alltså jag var nere så långt under en etta i betyg där under många, långt i mitten. Alltså jag hatade det innerligt.
Det är sjukt.
Men alltså för mig kanske boken på engelska då, 2,5 av 5 kanske. På svenska 3,5 av 5 ungefär, tycker jag. Sen så var det ändå en kul liksom upplevelse så att uppleva båda så olika versioner. Så det vägde upp liksom hela slutet, men när jag väl kom fram till det roliga i slutet, då hade jag ruttnat rejält på berättelsen redan, så jag var liksom inte, ville jag bara igenom det.
Det ska vara slut.
Ja.
Ändå sjukt. Men det är ändå, alltså Alexander Dumas som har skrivit boken, han har också skrivit 3 musketörerna, så han är ju faktiskt 2 klassiker i sin
imponerande.
Ja, det är duktig på producera.
Ja, kul. Jag är väldigt glad att jag läste den. Sen så tycker jag att det är ett övertramp att välja den. Det har vi diskuterat innan.
Ja, nu hade vi extra veckor på oss också, så det blev perfekt.
Ja, tack och lov.
Ja, det var nog, eller för min del började inte det. Men jag hade inte hunnit läsa så jättemycket annat kanske. Så att, kul! Bra val. Vi får se hur den håller sig sen när vi ska välja årets bok. Kanske Anton inte väljer.
Vad satte du för betyg, Öre?
Eller bara... 4.
Ja, men det är bra.
Så jag är nöjd.
Då så. Men
är det någon annan som har läst den, får ni jättegärna skriva i vår Facebookgrupp vad ni tyckte. Det skulle vara intressant att höra.
Och då, man kan också då säga att om man inte vill ta sig igenom hela, så skulle det ju kunna vara en poäng att läsa den svenska varianten också.
Ja, som sagt, jag är lite ambivalent till att rekommendera den. Jag kan säga, jag sa att jag läste 4 versioner. Jag läste också en version med bilder på typ 25 sidor.
Synade på den svenska, det var för långt.
Jag skulle reservera den på svenska på bibblan. Och så råkade jag få en sån liksom barnboksversion. Och så tänkte jag, men vad fan, jag läser ut den också när jag var klar liksom, med de andra. Men den, där var det väl förenklat. Alltså där var inte ens Vilfort, var inte ens med i den. Utan det var bara Danglar och Fernand som var... Ska du ja. Så att... den var nog 1 av 5 tyvärr.
Just det. Ja. Ja, men härligt. Då ska vi kanske lägga den här boken till handlingarna helt enkelt. Och så tackar vi för idag. Så läser vi till nästa år till nästa avsnitt The Inheritance Game.
Är det vi?
Så får vi se om den, hur den står sig mot storklassikern nu helt enkelt.
Absolut.
Perfekt.
Ses vi om en månad. Hörs om en månad.
Ja. Och jag hoppas att det blir en månad också. Inte...
Ja, men det blir det.
Slutet av juli.
Det är ingen som ska resa utomlands nu, så att vi kan hålla till det schemat.
Ja, perfekt. Då får vi önska alla en god och glad sommar. Så hörs vi.
Det gör vi.
Hej, hej.
Hej då!